Hur ska vi göra med swishandet?
Vad är det med swishandet?
Ja, men vi vill ju ha pengar. Det säger vi varenda gång vi sitter här. Så det känns som att vi horar för pengar.
Jag
vet inte vad jag får alltid.
Innan du pratar om hor. För jag vill prata lite om hor. Det hände en grej i helgen.
Oj. Okej, okay, och då fick du swish.
Nej, det är jag inte långt ifrån.
Nej, okay.
Det dök upp en oanad möjlighet. Som jag, och det, jag har börjat fundera på om jag ska
byta karriär.
Vad säger du?
Oanad möjlighet.
Oanade fötter skulle jag kunna kalla för. Det visade sig så här, att en av min sons kompisar berättade någonting om att det tydligen finns en stor marknad för snuskbilder på fötter. Tydligen. Ja, och då var min dotter med, som är ung, och då visade det sig att hon får såna propåer, typ så här: kan du skicka bilder på dina fötter? Jag skickar x100 kronor. Och jag hade ingen aning om att fotprostitutionsmarknaden var så stor. Det är alltså en enorm marknad, det visar sig.
Men det här säger du nu?
Nu blir jag intresserad.
Ja, och då visar sig, då har jag googlat runt lite. För då frågar jag så här: oj, spännande. Det här jag hade ingen aning om att man kunde tjäna pengar på fötter. Jag har alltid sett fötterna som någonting man går på.
Ja.
Och det är,
primärt?
Ja, eller springer.
Du menar som amfetamin?
Ja, lite så. Men då i varje fall, det är tydligen en enorm fotmarknad. Och då har jag gjort lite efterforskning.
Är det lite som sådana här japanska vending machines med använda underbyxor i? Är det samma sorts grej?
Liksom, att jag vet inte. De känner inte jag till det där.
Att det är en, vad ska man säga? En pervogrej som under ytan är mycket större än man trodde.
Ja, jag tror att det är så.
Det kan vara samma typ av kundgrupp.
Ja, för jag började kolla på, liksom, jag sökte lite på ChatGPT och frågade så vilka sidor är bra att sälja.
Om man vill börja sälja fötter. Mm.
Ja, och så började jag kolla och fundera på så, om det var så här, är det bara män som köper tjejfötter eller finns det en marknad för homosexuella fötter? Eller liksom,
det kanske också kan vara så att man kan marknadsföra gubbfötter som kvinnofötter. Alltså att man...
Måla dina tånaglar lite om du vill.
Ja, men jag tror precis. Att man tar herrfötter med alla deras egenskaper, målar naglarna på dem och säger att det här är en kvinna, en
det
rejäl kvinna.
Det håret som sitter på foten.
Precis.
En grej var så här. Det är så många saker här innan vi kommer in på swishen. För att jag tänkte tidigare, många avsnitt tillbaka, en 50-sig sådär. Då kom det ju fram att Johan hade ju en hobbit-fetisch.
Just det.
Och det här undrar jag, om det finns någonting du vill berätta för
det
oss.
Det här, att jag ville sitta vid brasan och äta second breakfast.
Nej, men det var att det alltid var massa hobbitar, och i din omgivning så var hobbitar en stor grej, och det var viktigt med hobbitar.
Jag minns.
Har du förtänkt det här?
Nej, jag brukar prata om hobbitar, jag brukar prata om att det är att de är förebilder, föredömen, att de har
efter många gånger.
Hitta vad som är viktigt i livet. Att få en bra plats nära elden. Ja. Och i den meningen är jag en stor hobbit.
Det är inte öronen fanatiker. Primärt liksom, som är det som tilltalar dig.
Nej, men det är också kul att de har små hårtussar på tårna. För det,
Jag kommer ihåg, du har betalningsvillan, sticker direkt.
Men jag kommer ihåg när jag var liten. Vi badade i en sån här sjö som kom ur en mosse. Så att det var mycket humus i vatten som hade badat där, så fick man på alla hårstråna på kroppen fick man lite så här brunt.
Och då såg det ut som en liten hår.
Många barn i byn vill inte bada i den sjön för att de kallar för rostsjön. De vill bada i en annan sjö. Men vi badade där, tyckte det var nice. Och jag tycker det var så kul, när man gick upp så såg man fötterna, fast jag var en liten pojke och inte hade så mycket hår på kroppen, så hade jag ju faktiskt på tåknogarna.
Ja, exakt. Och jag har också.
Och då såg man dem när man hade gått i det här vattnet som var lite så här brunt. Så man fick liksom de här små fjunen på tårna som egentligen var helt osynliga annars. De såg man där. Och så kunde man liksom föreställa sig hur det var när man blev hårig.
Men kan inte du fota de där fötterna?
Exakt.
Och så tänker jag så här, att om våra lyssnare swishar till 123 287 9617, då lovar jag att ni inte får de här bilderna skickade.
Då kommer vi radera dem. Det finns faktiskt en händelse för ett par decennier sedan där jag faktiskt fotade jättemycket fötter. En mycket god vän, mycket nära god vän, mycket god vän till familjen, som man säger, underbar människa, känner mycket väl. Han gifte sig med en skånsk tjej någonstans i Bretagne. Och det var en sån här varm försommardag, och det var innan vigselceremonin, så var det champagne och snittar, och han gillade champagne mycket, så det var mycket champagne. Och jag hade
bästa bröllopet ever.
Ja, men jag hade missat ett antal flyg och tåg och så här. Det var riktigt
så här.
Det
var på den tiden, Johan, när du fortfarande var försenad hela tiden. Ja,
jag hade också köpt en trappgrammofon åt dem i en förort i Malmö som jag och så var jag med i en bussolycka på vägen tillbaka in till Malmö. Missade flighten, var tvungen att göra ekorren för...
Ekorren?
Man vet när man gör så här och ska se gullig ut. För att Air France-disken skulle ge mig en ny biljett, fast jag inte hade en ombokningsbar biljett. Så kom jag för sent för att hinna med tåget till Camper och ut till, till Bretagne. Så att
jag... Men det här handlar fortfarande om fötter.
Ja, vänta, jag kommer till det.
Jag bara kolla.
Det är en väldigt komplicerad. Jag var på Bornholm och åkte först båt, sen tåg, sen buss och buss med krock och sen tåg över bron och så flyg till Paris då. Men jag kom iväg så sent så i Paris är det alltid strejk. Så att det tog jättelång tid att ta sig från Charles de Gaulle in till stan. Jag missade tåget som skulle gå, så jag var tvungen att hitta någonstans och sova över i Paris med en vevgrammofon i famnen. Och det var någon slags, det var mitt i natten fullt med nattklubbar och kö på gatan och så någon slags läkarkonferens. Det var helt fullt på alla hotell. Och så var jag inne i något litet sånt här hotell och så frågade de om de hade något rum. Nej, tyvärr allt fullbokat. Och så gick jag. Och sen var det som en restaurang där. Så de såg snett igenom restaurang. Så såg han mig när jag gick där. Och då sprang han liksom och sa, hej, monsieur, monsieur. Och så visade han mig ett rum högt upp under takbjälkarna med två vuxensängar och en barnsäng. Och så sa han, den här är uthyrd. De har inte kommit än. Och jag kan ju inte låta dig få rummet, för kommer de så måste de få det rummet. Men de är två.
Du kanske kan ta den lilla sängen
ja,
i mitt.
Ja, riktigt. Jag fick så. Alltså, om jag knackar på dörren, då måste du vara ute på 30 sekunder. För då har de kommit. Och då så... slänger bara ett överkast över den här sängen och så får de sova i de andra sängen. Så det ligger en säng som räcker mig till knäna. Alltså allting nedanför knäna hänger ut från sängen. Och så försöker jag sova samtidigt. Jag vet att jag måste upp jättetidigt för att knata till Gavinor, tror jag det var. Med den här grammofonen i famnen. Ja. Och hinna med tåg, annars ska jag missa hela bröllopet. Och jag har dessutom hört av med min kompis som fick åka och plocka upp mig. Som bara någon timme innan, eller några timmar innan de ska gifta sig, ska han åka och hämta mig på tågstationen för att jag kommer en halv dag för sent. Så jag är ganska sliten liksom. Jag har inte sovit alls bra. Ni vet hur man sover när man vet att man kommer bli väckt.
Du fick som en hobbitsäng liksom.
Ja, och ja. En hobbitsäng. Så jag var ju helt slut. Och så är det jättevarmt och skönt. Solen skiner. Det är en jättefint gammalt stenhus på landet i Frankrike. Och så mycket champagne. Och jag vet inte. Och så massa gamla kompisar som har träffat Peter länge. Och jag blir aldrig särskilt berusad, för jag dricker så lite. För jag behöver inte dricka mycket, men dricker bara lite för mycket. Jag är billig i drift, helt enkelt. Och jag vet inte vad som hände, men sen... Det var ett bröllop.
Det var
sista året jag hade en digital kamera istället för att använda mobilen. Ja. Så på vägen hem så tittar jag i min digital kamerarulle. Då har jag tagit bilder på allas skor.
Oj.
Jag har alltså över 70... bilder på människors skor och fötter på det här brödet. Inte ett ansikte så långt ögat nådde. Sen så glömde jag den i baksätet på en taxi.
Det här är ju värsta aktieinnehavet som du sitter på där.
Nej, veckan efter så var jag på ett konsultuppdrag för stålindustri i Polen och glömde den i baksätet på en taxi i Warszawa eller något sånt där. Så att någon har hittat en digital kamera och tittat och sett, här finns det 73 bilder på
from Sweden.
Skor. Och där någonstans så känner jag att det här med, och låt oss hoppas att det var en sån där fotfetischist som hittade det där. För honom eller henne var det här en guldgruva verkligen. För det var inget annat. Det var 100% ren foto. Liksom.
Nu har jag botaniserat lite djupare här eftersom det här är min framtida karriär. Ja. Så man måste ta av skorna. Och strumporna.
Ja, ah, okej.
Okay.
Men jag vill ändå hävda att det var en hel del sandaletter där. Ja. Framförallt
det fanns kanske lite tvåa.
Ja, det kanske finns.
Men det här var ett sånt bröllop där man var lite utomhus och sådär. Så att det var inte...
Men det står i alla fall att man kan liksom på sådana här bilder på fötter så kan det vara liksom 50 upp till $500 per bild som man kan plocka in. Och helst om man har lite udda fötter. Och jag har ju jättebreda fötter som är väldigt stora och speciella. Så jag har ju listat ut att om jag bara når ut i bruset, så jag gör lite så här pre-marketing. Och nu när jag hittat det här...
Nu primar du oss här med ja. för att vi till slut ska kräva att du ja. Faktiskt håller fram dojan ja. Och tar av ja. Den och visar.
Exakt.
Nu ångrar jag att vi filmar det här.
Om ni tittar här nere. Så se, alltså... Johan,
om man har en fetisch för ankfötter.
Hur ser du bredare med?
Ja.
Ja. Och då är det i fall så, och precis när jag nu har sett min nya, för många byter karriär mitt i livet.
Mm.
Och jag hade tänkt bli fothora. Men nu så visar det sig att precis lagom till det här ska börja, då gör man lite sökningar. Och då är det tydligen väldigt många som säljer fötter på OnlyFans.
Okej.
Okay. Och då tänkte jag, det är ju så här, det är kanske lagom till, det kanske jag skulle klara av.
Ja, det var det du menade med att det var en förmögenhet i den där kameran.
Ja, ja. Alltså förstår du mycket, alltså det är sagt, din samlade aktieportfölj förmodligen med mindre
vintage,
än det här.
Vintage.
För det var ju förmodligen väldigt många olika personers fötter också. Så att jag menar för alla liksom sinnen och alla fotfetischer fick förmodligen liksom sin glädje i de här bilderna. Ja. Så vi hoppas att det var någon sån då som de kanske redan är sålda.
Det kan mycket väl vara. Det skulle kunna vara så att det är de bilderna som har dragit igång hela den här
skapat
vågen.
Skapat en inflation.
Nej, men det var, jag tror att det var där allting började. Ja. Och det som nu Fredrik upplever som en våg han vill surfa på för att hålla in stålar.
Ja. Mm.
Den skapades från en fladdrande fjärilsvinge någonstans. Och den fladdrande fjärilsvingen var en digital kamera i baksätet på en taxi i Warszawa 2001.
Du fotade fötter before it was cool.
Exakt. Men precis nu när det här ska börja, då vill ju den här... hon som ersätter, är det inte Paulina Brandberg hon ersätter? Hon vill ju förbjuda OnlyFans.
Men alltså Larsson, det ville ju till och med
Gunnar Strömmen.
Ja, det är någon som vill förbjuda OnlyFans.
Men det ville ju Paulina Brandberg själv. Hon vill ju ha porrfilter och förbjuda OnlyFans. Alltså förbjuda, hon skulle ju se det som prostitution om man liksom då träffar någon digitalt.
Ja, och jag undrar om det här är riktat mot mig.
Jag tror att det är riktat mot Instagram som inte kunde filtrera bort hennes bilder
du
som hon skickade.
Du känner ju dem, för de är Spångabor. Så hela
inte Paulina. Deras... Paulina är det söderifrån.
Okej.
Okay. Men jag bara... Alltså, har ni känt känslan? Precis när man har kommit på en briljant idé så rycks den ur händerna på en.
Ja.
Lite så känns det. Precis när jag släppt ut mina fötter ur skorna.
Ja.
Då stoppar de in dem igen. Det är jättekonstigt.
Men vänta nu, är det så på riktigt att man har liksom kommit fram till ett konkret lagförslag som ska förbjuda OnlyFans? Eller är det här bara liksom ett politiskt utspel?
Hur utan, gör man ens liksom, det? Hur förbjuder man?
Ja, jag vet inte. Då borde man egentligen överlag förbjuda porr, för det är väl också någon form av sexköp om man nu ska vara lite knass, eller?
Just det, och är det så här, om man...
Vänta, nu vill jag bara säga att mina fötter, jag vill inte kalla det för porr, jag vill kalla det för konst.
Givetvis.
Ja.
Och de som köper de här bilderna, de vill inte heller kalla det porr.
Jag vet inte vad de kallar för.
Vi håller det
de betalar för att de ska få kalla det vad de vill.
Ja, vi håller det
osagt.
You can
call me Sally, säger du, och så dina fötter. Men är det så här då att de kommer införa en regel som säger att alla som vill publicera något på internet måste ha ett tillstånd. Och i det tillstånd ska man skriva, själv rapportera. Om det är snusk eller om det är konst. Och om det är,
men var går den gränsen då?
Nej, men det kommer de ju bestämma. Men
snuskiga fötter kan vara ett problem.
Precis, men det som händer då är ju att då kommer ju alla som vill vara laglydiga och duktiga fylla i det där och skicka in det, medan de som skiter i det kommer...
Men vänta nu, vad är det här för formulär? Jag har inte sett
att jag bara försöker spekulera. Hur har man tänkt sig att förbjuda OnlyFans eller reglera... Liksom...
Nej, men man tror väl sig på riktigt att man kan liksom införa förbud mot en specifik webbsida som bedriver en viss tjänst, och sen förstår man inte att det kommer poppa upp 78-11 andra sådana saker, för att då etablerar man sig i något annat land och sen är det lugnt. Liksom. Men man tror ju alltid att man kan reglera och förbjuda allting, för man fattar inte att vi bor på jorden.
Om vi kan få bort parabolantennerna.
Det är precis den.
Så här, Annika Strandhäll med här också.
Alltså,
regeringen lade nyligen fram ett lagförslag om att förbjuda köp av sexuella tjänster över internet. Det innebär att den som köper en sexuell handling via en plattform, som exempelvis OnlyFans, kan komma att dömas till fängelse, och webbplatsen kan också göra sig skyldig till koppleri, står det här från Expressen.
Oavsett var den här, alltså i vilket land som den här hemsidan då befinner sig. Alltså man tror sig
men
då kunna...
Men köparen man tar...
Var det alltså
jo, men
Annika,
det var även OnlyFans
var det Annika Strandhäll som hade sparat sina saxar från när hon var hårfrisörska och som var och klippte av kablar på Östersjöns botten? för att stoppa snusket i kablarna.
Nej, det, ja, det, det jag vet inte. Men det står här som föregångsländer. Det här är från Expressen-artikel. Här står också,
ja, men då är det sant. Kör.
Som föregångsländer nämner Annika Strandhäll Frankrike, men även Storbritannien som 2021 gick fram med en lagstiftning som förbjuder strypsex.
Jag tror att du skulle säga som föregångsländer nämner Annika Strandhäll Nordkorea och Albanien.
Exakt. Ja. Kina, där tycker vi att det fungerar väl. Ja.
Men, det, verkar men som... alltså,
det är ju regeringen som lägger fram förslaget. Det är inte Annika Strandhäll. Sen kanske hon står och klappar händerna i foajén, alltså, det förstår jag. Men det är regeringen som lägger fram det här förslaget. Och det man då menar är att köpet av sexuell tjänst, det kan alltså inte vara att ja, det är någon Karin och Kenneth som spelar in en sexvideo i förra veckan. Nej. Och sen lägger ut den på någon sajt och så tittar jag på den. Då antar jag att det inte räknas som en sådan tjänst.
Du måste beställa den. Du måste säga till Karin och Kenneth. Jag vill att ni ska göka. Ni ska ta av i skorna.
Ja.
Och så ska ni ha...
Jag tycker det är bättre att ha sex utan skor.
Ja, så ska ni göra jordgubbsgelé och ska ni sätta i den. Och så ska ni utföra de här sexuella handlingarna.
Men då är man ju då så, inte åtskilda.
Och så degar man för det.
Men om man inte är åtskilda i tid, tror jag att det är. Alltså personen i fråga på andra änden av kabeln som Annika kanske vill klippa.
Ni ska göra det nu.
Exakt.
Om man säger, jag köper dem. Men det är okej att säga att ni ska göra det nästa onsdag. Vill jag att ni...
Nej, det är okej att de ska ha gjort det förra veckan, lagt ut filmen och sen går du och tittar.
Det är en forward eller en future på en sexuell transaktion eller så.
Så har jag förstått det.
Varför
sitter du här?
Ja, det jag inte fattar är så här, vi har krig i vårt närområde. Mm. Vi har liksom en ekonomi med arbetslöshet som skenar.
Och ska han bara upphöra bara för att det är krig?
Och då är liksom...
Tänk på barnen. Barnen.
Ja.
Det handlar om barn.
Och så kommer alla de här jävla moralgrejerna. Alltså vad...
Men alltså, har du missat i vilket land vi bor i?
Nej, jag inte. Jag
det
vet,
är
jag
bara... kanske inte Nordkorea, men det är ju inte jättelångt bort. Vi älskar ju sådana här lagförslag i Sverige.
Varför måste vi hela tiden gå in och peta i skit?
Men vi har ju...
Jätteskit, nu går du in på ytterligare en sorts...
Det tror jag fortfarande är tillåtet.
Men okay. Alltså, så länge man inte tar betalt för
vi
det.
Har ju inga, vi har ju inga frihetsvurmare i det här landet.
Nej, väldigt
få i alla fall. Det är 0,2% i förra valet.
Ja.
Men vem ska sätta sig och hålla på och jaga alla de här människorna? Som, det sitter någon och säljer fötter på OnlyFeet, eller vad de heter. Och sen ja, men, så, då kommer poliserna knacka på dörren och säger hallå där.
Ja.
Nu har du satt en fot för mycket.
Men är det inte...
hur går det för Ingvar Carlssons legacy?
Om jag... Ja,
alltså...
Han
håller inte med Annika Strandhäll om det här. Alltså, det här kan vi ha
survival. Men han var i alla fall fotogenik.
Han är 91 år gammal. Liksom. Det är så jäkla skönt.
Just det, han var ute och snackade någonting här om veckan bara.
Han är alltså, hey, live and kicking. Ja,
det gläder mig att han fortfarande lever. För då kan man berätta för honom vad man tycker om att han gick hand i hand med Robert Mugabe.
Ja, det finns väldigt fina bilder på det också. Ja. Internet never forget. Även om det här skedde före internet så finns den på internet.
Men så här, om det var så här att sexköp på internet var någonting som drabbade människor som inte... Ja, om jag liksom fick det på mig på något sätt att det blev... sexköp på internet när jag bara skulle borsta tänderna eller knyta skorna eller tanka racerbilen.
Det händer
aldrig. Då skulle jag tänka, ja men det är väl skönt om någon kunde förbjuda det här så jag slipper få det liksom i alla hål, bara jag böjer mig ner efter en tratt för att hälla bensin i racerbilen. Men jag har aldrig upplevt.
Du har aldrig sett det här som ett bekymmer.
Nej, jag har aldrig blivit överfallen av sexuella tjänsteköp på nätet för att man ska få det.
Jag tror att man måste aktivt söka.
Ja, jag antar att man måste liksom vidta ett antal medvetna åtgärder för att komma i åtnjutande av sexuella tjänster på nätet. Och det som du betalar för, de måste ta fram sitt kort. Och så är det ju BankID och hela balletten liksom. Och därför känner jag inte att jag drabbas mycket av det. Och alltså tänker man att ingen annan som inte vill ha det heller drabbas av det. Då kan vi bara låta det vara.
Fast problemet, jag tror att man ser på det här på samma sätt som man ser på prostitution i övrigt. Det vill säga att för i Sverige är det ju så att det är ju inte olagligt att sälja. Men det är ju faktiskt olagligt att köpa. Även om den här vuxna kvinnan som det oftast är på andra sidan är fullt med på det. hon har fått betalt. Det är liksom det är två personer som gör ett avtal och det här den sexuella tjänsten överförs på något sätt. Så tycker ju då vad det verkar en majoritet av Sveriges befolkning att det ska vara illegalt. Men de som då vurmar för att den här lagen ska vara kvar, det är att ja, men den här stackars kvinnan, hon är ändå i en utsatt situation och hon kanske inte vill det i alla fall.
Är det inte säkrare att göra det på nätet?
Ja, men det, fast exakt samma logik kan väl i ärlighetens namn gälla online. Det vill säga att den här stackars kvinnan som tvingas liksom ta av sig sina fötter för att Fredrik ska kunna köpa bilder.
Nej, men jag ska fälla bilderna. Du har inte fattat. Det är jag som har fötter.
Men, är det okej att posera i alla fall? Jag tänker på de här dels de här gubbarna uppe i Jämtland som gjorde en sån almanacka med där de står nakna, det är bara en motorsåg i vägen. Kommer ni ihåg dem som gav ut en...
Det finns många sådana.
Ja, det finns ett antal. Och dessutom, vissa är brandmän.
Det och det fanns också en sån här en film om, var det en orkester i en gruvstad i England som också började klä av sig och det blev stormsuccé. Det är också det att klä av sig lite och visa hur det är. Eller måste man stoppa in någonting i örat eller något annat?
Jag tror inte
hålighet.
Att någonting måste in någonstans. Det är inte så som lagstiftningen funkar
sexuell,
i övrigt.
Vad är en sexuell handling?
Ja, det är upp till betraktaren helt uppenbart.
Det här är någonting för Annika Strandhäll att tydliggöra.
Men jag antar att det är samma logik som gäller. Om du köper sex av en person på internet eller i verkligheten så börjar ju folk tänka att det är samma sak.
Men är inte att vilja lägga sig och reglera det, alltså, är inte det mest perversa? Exakt. Att vilja stifta lagar. Alltså jag har så svårt att se framför mig Gunnar Strömmer, den här mysiga trinda, frintliga,
lockige,
salmspelande, sjungande, Öviks-snubben. Ni har sett när han spelar, han har en tramporgel i sommarstugan, han spelar salmer och så här. Han är som grundade Centrum för rättsliga, så svårt att se framför honom att han skulle vara ett sånt pervo som vill lägga sig i vad folk gör på nätet. Varför är han med på det här?
Men varför vill folk lägga sig i vad två vuxna människor gör i en lägenhet på Södermalm? Det är ju samma personer som vill lägga sig i vad vuxna människor gör. Ja. Jag tror att det är, alltså, man tänker att det är samma sak. Nu har liksom internet, det är lika så självklart som ditt eget vardagsrum idag. Och är det då det är prostitution och det är olagligt i ett rum, så borde det vara samma på internet. Jag säger inte att det här är rätt. Jag är ju emot den här lagstiftningen, båda två. Ja,
men samtidigt är det
jag tror att det är så man resonerar.
Bland våra väljare eller de som är inom räckhåll för oss är det inte heller någon vinnarfråga att stå upp för rätt att köpa sex.
Nej, men fötter.
Ja, fötter. Nej, men liksom, så att jag förstår.
Har du gjort en opinionsundersökning?
Nej, men jag förstår. Jo, men det är ju liksom... Och jag känner inte att det är en kull jag vill dö på.
Nej, men varför är ju det här lilla steget till att ja, men om du köper utav den här stackars kvinnan på internet, varför skulle det vara bättre?
Precis, och jag tror att det är väldigt lätt att argumentera för det här. Och alla viker ner sig. För ingen vill vara den som säger torskarna har rätt att sätta på någon. De betalar ju för sig. Alltså, det är dålig... Jag är helt ondsad att liksom driva den frågan.
Ja, men jag
är också fullkomligt stumpt över att det finns människor som vill dra igång det här. Men jag förstår att det blir framgångsrikt. För ingen kan hålla emot. Liksom. Nej. När det här kommer.
Nej, men alltså, jag tycker inte heller att det här är en fråga man ska driva stenhårt, att man ska lägga ner. Jag tycker man ska lägga ner den lagen, men jag är inte beredd att gå till val på den frågan.
Nej.
Men jag tror att om man ger dem så här, två vuxna människor får inte ge varandra pengar för sex. De får ge varandra drinkar, handväskor, resor, byta däck på bilen.
Mariana.
Det är oklart. Det är också en diskussion.
Monopolpengar, går det bra?
Det tror jag man får. Alltså, det är ju inte den sexuella handlingen som är illegalt mellan två vuxna människor.
Nej.
Det är ju bara pengatransaktionen. Och vi har ändå landat i det här partiet och i många andra partier och i svenska folket överlag att vi tycker inte att det är okej att två människor byter pengar med varandra.
Men här är det ju de två som utför den sexuella handlingen framför en kamera i det här fallet är ju, ingen av dem betalar någon pengar, utan det är den som tittar på som betalar pengar för att den där sexuella handlingen ska hända.
Men det är ju samma sak. Alltså,
men då blir det ju blir inte det jättesvårt. Alltså, då är man ju väldigt långt.
Om man tittar på om du tittar på Top Gun.
Ja, men det kan jag titta på. Det är en helt annan sak.
Det är ju en sexscen där i.
Ja. Det kommer inte jag ens ihåg.
Jo, det är alltid sexscen i gamla 80-tal sådana filmer. Ja, herregud. Alltid.
Jag minns bara såna här när han drar i bromsen och i den här dogfight. Ja, men du,
nej, de
och när han drar med GPZ Maverick, 900 Kawasaki på startbanan.
Han blir kär i instruktören. Han åker hem.
Instruktören? Ja, det är en gay grej i den. Nej. Det har jag glömt helt och hållet.
Gud. Va? Nej, så är det inte.
Det är instruktörskan. Ja, det är hon i den här låten. Ja, Take My Breath Away, ja. Berlin.
Exakt.
Fast hon inte är Berlin, hon är bara, hon syns bara i videon. Ja.
Ja. Och så är det sex. Och då är det så här, det där blir ju olagligt då.
Men sex, det var väl inte mer sex i den sexen än det är i en normal beachvolleyballmatch.
Man kan ana.
Exakt.
Jag är tveksamt om det var det fantasi som var poängen.
Ja. Men alltså, ja, min fantasi så hade de sex. Ja. Det stämmer. Ja.
Och vad var poängen då?
Du tittade nog på värre filmer, så på 80-talet också, Fredrik. Ja, ja. Eller i alla fall 90-talet.
På 90-talet.
I kalla änt. Ja.
Men det ser nöjd ut. Det där tyckte jag var roligt. Ja. Poängen här är, jag tycker jag fastnar så mycket på sex. Ja. Jag tänker egentligen, det är min poäng här är ju, varför måste man gå in och reglera allting?
För att man ska skydda kvinnorna. Jag är helt säker på att det är det som är motivet.
Ja, fast om du säger så här, varför man ska bestämma att du inte får måla huset i en kulör, måste ansöka om bygglov. Det är också för att skydda kvinnor.
Ja, det
skyddar kvinnorna. Men i det här fallet är det det. Nej, det har ingenting med huset att göra. Men i det här fallet så tror man att de här stackars kvinnorna inte kan någonting annat och inte får och kan inte driva sin egen sak på något vis, utan de måste helt enkelt ta av sig på fötterna med mera och visa sig för liksom sunkiga karar som sitter på andra sidan.
Ja. Fast målar man huset karmosinrött, då är det ju hus, by definition. Så det borde ju också vara förbjudet.
Det borde vara. Det är så
men det är det väl i princip. Du får ju inte, du får inte... Om du ska båla om ditt hus, en ny färg, då måste du ansöka om bygglov.
Och det beror lite på vart du bor, faktiskt.
Gör det?
Ja, det gör det. Om du bor långt ut på landet, har stora ägor och inget annan kan se ditt hus till exempel.
Beror det på vad det står i detaljplanen?
Och sen handlar det om det finns, om det är detaljplanerat område överhuvudtaget.
Och om det finns ett designprogram i den detaljplanen eller i den kommunen.
Ja. Men jag tror inte det var det handlar om i det här fallet.
Nej, men det är samma princip. Varför måste vi hålla på? Kan man inte få måla sitt jävla hus?
Ja, det är jättebra. Bra. Jag gillar att vi har kommit bort ifrån sex.
Jag är
blir generad när vi pratar om sex.
Mina fötter, jag blir alldeles galen. Varför kan jag inte få måla mitt jävla hus?
Men precis. Men är inte hela grejen...
Andra bor där du bor.
Eftersom jag tror ingen av oss blir upprörd över att man vill reglera och förbjuda köpa sexuella tjänster över nätet för att vi brinner för sexuella tjänster över nätet. Det är en
principfråga.
Det är mer en sån här grej att man blir irriterad varje gång någon försöker bestämma över människor något de inte har med att göra. Mm. Och några av sakerna råkar vara såna grejer. Men det allra mesta är ju väldigt banala saker. Som hur långt ska det vara från kanten på hatthyllan till motstående vägg? Mm. Eller sitter dörren på toaletten? Mynnar den ut i samma general rum där det finns mattillredning?
Men det finns ju hur mycket tokiga saker som helst. Men det du sa nu, Johan, det sätter liksom fingret på det här problemet. Vi vill inte att politiker ska reglera saker de inte har med att göra. Eller hur? Exakt. Det är vi alla på det här bordet. Vet du vad? Det vill ingen annan heller. Nej. Men vi är inte ense inom det här landet om vad politiker har med att göra och inte. Det är bara så enkelt. Vi tycker inte lika.
De flesta politiska partier vill ju att politiker lägger sig i så mycket som möjligt.
Precis, vilket är problematiskt på så många nivåer. Men det är skälet till att man vill gå in och reglera OnlyFans eller hatthyllor eller avlopp. Eller att du inte får måla ditt hus i detaljplanerat område grönt med rosa elefanter för att
eller
grannarna
att man
sura.
Inte själv får köra, om man tar bort lysrören ur sin lokal där man bedriver verksamhet, får man inte själv köra dem till återvinningen som näringsidkare.
Nej.
Det får man göra som privatperson.
Men vadå? Det där förstår jag. Du får inte köra lysrör till återvinningen?
Nej, får du inte.
För att det är kvicksilver eller något annat farligt? Ja. Eller det är inte kvicksilver i lysrör?
Det är en massa saker. Man får bedriver en näringsverksamhet så måste du dokumentera allt miljöfarligt som du hanterar. Och vissa saker får du inte ens hantera i den meningen att du kör bort det från där du bedriver verksamhet. Du måste anlita någon som är specialiserad på att hantera saker. Jag har till exempel i en ideell verksamhet av motorsportkaraktär i den här kommunen. Haft en skvätt hydraulolja under en maskin.
Gud förbjuder.
Ja, som vid ett besök av miljö och hälsa identifierades och det var jättebra. Här är en skvätt olja. Ja, men bra. Då tar vi bort den och ser till så den hamnar någonstans där. Nu sker det här ju på ett område som i decennier var ett asfaltsverk. Vilket innebär att var du än gräver så hittar du giftiga
allmälig
saker.
Skit,
ja. Precis. Ja, då, men då är det så här att den får inte vi köra iväg med själva. Eller så här, vi får anlita någon som kör iväg den, lämnar den på ett certifierat ställe som tar emot den, lämnar ifrån sig ett mottagningskvitto där de skriver vad det här lilla grus, det är typ 4 skyfflar grus för att få bort allting av det, vad det innehåller. Och då händer det sig så att de här proffsen som har certifierade och har utbildning och tillstånd för att ta emot sånt här, när de tittar på den här lilla högen grus, då var det såklart asfaltsrester i det också, därför att allting har asfaltsrester i sig på ett gammalt asfaltsverk.
Då stämde inte era lilla ansökan till Länsstyrelsen och Miljöpartiets nämnd.
Nej, när vi skickar in det till den här kommunens miljö och hälsa, precis som de bad oss, så sa de, vänta, stopp lite här. Det här är asfaltrester, det var inte det det handlade. Det här var olja. Ja, fast vi tog ju det ni pekade på, lade det på ett lastade upp det, åkte in med det, och de som jobbar med det här kallade det för asfaltrester. Därför att det är the defining characteristics av vilken skopa grus du än gräver upp här. De tyckte inte att hydrauloljeskvätten var framträdande. Men det hjälpte inte, utan det här ledde istället till ett tjafs fram och tillbaka, massor med e-mail, massor med grejer. Och sen, när stackars föräldrar som ägnar sig åt att sitta i en styrelse i en ideell förening på kvällstid, bara för att deras ungar och andras ungar ska få köra resebil lite runt, har lagt massor med tid här på kvällarna, då kommer det ultimata snorloskan i ansiktet ifrån byråkraten. Då kommer det så här, jag vill bara att ni ska vara medvetna om att det här ärendet genom sin omfattande kommunikation och tidsåtgång inte ingår i den normala tillsynen, så vi kommer behöva skicka er en tilläggsfaktura för detta. Då sitter alltså äcklen som på arbetstid på en bekväm stol vid ett skrivbord får ägnas åt och tjafsa om sådana idiotgrejer. Då får de dessutom skicka en faktura till de stackars föräldrarna som använder sin fritid på kvällarna åt och larva sig med hårklyverier kring vad en spade grus innehåller inte. Samtidigt som vem som helst som är ett rövhål som inte ställer upp på lagar och regler har ju bara tagit den där grushögen långt innan miljö och hälsa kom dit. De kommer nästan granska något en sån här ställen och bara skottat ut den rakt ut i skogen liksom.
Så jag tänker prata om OnlyFans
igen. Allt det här är bara...
Det var mycket roligare när du pratade om OnlyFans.
Men det här är bara ett uttryck för anarkotyranni. Ja. Att sätta åt
anarkotyranni?
Ja, men att sätta
här,
åt...
Alltså,
men
det är motorer, då går att, Johan igång.
Att, nej, men att sätta åt de människor som vill göra rätt, försöker göra rätt, bryr sig om miljön, eller vad det nu är. Medan de som verkligen beter sig och gör dumheter... Alltså, under tiden så pågår det ju övergrepp på barn och våldtäkter och misshandel och trafficking. Samtidigt som man säger, men de här som vill pilla någon mellan tårna eller i rumpan eller vill betala någon för att på deras uppdrag pilla någon i rumpan eller mellan tårna och visa upp det över videolänk på något sätt över internet. Men liksom...
Men det här är ju världens längsta förklaring till varför det är var vi är där vi är. Ja. Alltså det här är orsaken till att vi har så här sjuk lagstiftning som ska in och peta i varenda persons lilla privata hus eller rum eller företag eller fritidsintresse eller fetischer om fötter och inte vet jag, använda trosor. Det är därför.
Får jag bara fråga? Ja. Jag är ju inte expert, jag är ju inte jurist. Jag hatar juridik i någon mån. Men jag förstår att det är nödvändigt. Men i nästan alla andra grejer, då brukar ju alltid jurister skriva såna här formuleringar som så här, om det inte åligger synnerliga skäl eller ringa eller något så här, något diffusa ord som inte betyder något. Men då, och det verkar alldeles utmärkt i allting så att de kan tvista. Men då undrar jag, är det inte, alltså i de här miljölagstiftningen, står det inte så här, liksom näringsidkare, om det inte föreligger stora volymer? Så kan de köra det själv.
Nej, så här.
För då hade man liksom löst...
Ja, fast så här.
För jag förstår ju att om du är ett saneringsföretag så kan du inte bara skita i...
Nej. Men det är så här. Lagstiftningen görs på ett sätt och politiker och sen tolkar... vet ni vad en K är i byggsvängen?
Men K10 hör man med
deklarationen. Kvalitetsansvarig. Alltså,
ja.
En KA.
Kontrollansvarig.
Jag pratade med en sån farbror som har jobbat i 30 år med det här. Han sa det, varje gång politikerna säger att nu ska vi göra regelförenklingar för byggandet.
Oj. Så blir det värre.
Och så skrev de det. Och så kommer det ut till kommunerna. Och vad gör kommunerna? Ja, de anställer 3 personer till på bygglovshandläggningsenheten. Och vad gör 3 personer till? Jo, de pissar runt i 3 arbetstider mera worth of bygglovsärenden. Ja, och eftersom lagstiftaren är så naiv och gör såna här saker, det har vi sett också i strafflagstiftningen, så lämnar de ju glipor för aktivister i rättsväsendet. På samma sätt lämnar man glipor för byråkraterna och de politiska kommissarierna på miljö och hälsa i kommunerna. Så de kan ju välja att göra mer av det här. Och det är precis vad de gör. Och det intressanta är att det finns ju också en hel näring runt alla de här. Om vi tar i byggande exempel som jag har mest erfarenhet av efter att ha liksom tjongat iväg kanske 2000 lägenheter något sånt där under 10-12 år. Så är det så att för att du ska kunna bygga ett flerfamiljshus så behöver du experter inom akustik, miljö, tillgänglighet, konstruktion, brand.
Alltså, HBTQI, Z-exklus.
Ja, när man får ihop det här till 10, 12, 15, något sånt där då. Och så vid varje byggmöte så måste de här, det är bara de som kan göra dokumentation som är tillräckligt fin för att byråkraterna som ska ta emot den och säga okej, detta är bra. Det är liksom, det kan bara de, det har blivit ett helt skrå inom varje sån här grej. Så sitter man i ett byggmöte när man till exempel, en sån som jag, har lånat en kvarts miljard av en bank och lovat banken att jag ska hålla er underrättare. Ja, då måste man gå på byggmöten. Så sitter man där och så sitter det 4 personer som pratar lite grann och sen sitter det 9 personer till som inte säger ett knyst men som också fakturerar några tusen i timmen. Och de sitter där därför att tillgänglighetskonsulten måste ju vara där, för om någonting, de här 4 som faktiskt gör någonting här, om de gör någonting som flyttar en pusselbit så att tillgängligheten påverkas, då måste tillgänglighetskonsulten säga okej. Okay, så typiskt sett så är det en tredjedel av dem som sitter i byggmöten som faktiskt pratar. De andra sitter bara och bevakar för ifall det ska bli någonting. Och så har de kostym, visitkort, tjänstebil, ITP, pensionsförsäkring och ett kontor med en vattengrej och en kaffegrej och konferenser och liksom en karriär och en utbildning. Och allt det där kostar såklart. Alla de här, så jag sitter ju där och bara, jag sitter bara där för att kunna säga, veta tillräckligt mycket för att jag inte ska ljuga för banken. Jag talar om för banken, nu är det så här med detta och detta och jag vet att så är det. Men när jag sitter så känner jag bara, men det jag ser här är liksom, vad blir det, 13 taxametrar som bara snurrar. Och det enda, det är ju ingenting som jag kommer kunna betala i förlängningen ens som en av initiativtagarna till det här. Utan det är ju någonting som i slutändan landar på människorna som ska bo i de här bostäderna. Mm. Och det är ett av skälen till att vi inte kan bygga varken billigt eller bra i Sverige. Därför att alla, ni vet linjärprogrammering, vet ni vad det är? När man sätter ett antal restriktioner och sen så hittar man, genom linjärprogrammering så hittar man hur den effektiva fronten liksom var utrymmet för ett utfallt utrymme. Ju fler restriktioner du sätter, desto mer utfall skärmas bort. Det betyder att många kreativa och bra lösningar som hade kunnat gå att göra om man hade gjort avvägningen varje gång, om det är tillgänglighet eller buller, akustik som ska väga tyngst, eller om det är att det faktiskt blir ett rum till i den här lägenheten, så kan man säga, men det är värt ett rum till. Det är okej att en av lägenheterna inte blir tillgänglig, eller att det här finns ett fönster med lite för mycket ljud utifrån den här järnvägen, liksom 400 meter åt hållet. Då hade man kunnat göra det, men de här restriktionerna krymper utfallsrummet tills man sitter och bara kan göra liksom bostäder som är dyra som en Audi eller en Porsche, men tråkiga som en vass Lada liksom. Och det här, ingenting av de här reglerna som har kommit hit är gjorda med onda avsikter. Allt, precis allt är gjort för att det ska vara bra för oss. Och i alla de här stuprören av kompetenser och byråkrater och myndigheter och politikområden, så mosar man ner sin skit tills den som sitter och faktiskt ska göra bostäder som människor kan bo i inte längre kan göra sitt jobb på ett rimligt sätt. Utan det blir bostadsbrist, skithöga boendekostnader, trista, fula hus och bara misär liksom.
Vad arg han är.
Ja, det hoppas jag.
Jag ska berätta, jag har en egen bygghistoria. Ja. Det är inte lika fashionabel som din, men jag byggde om och så skulle jag
driva. Är den lika lång? Jag vet inte, frågar åt en vän.
Ja, men den är väldigt kort. Men det var en reflektion, för då i alla fall så skulle jag bygga ut en så kallad frontispis på mitt hus. Det är som en takkupa fast den går hela vägen ut, så det är ingen takfoten.
Frontispis?
Frontispis.
Okej. Okay.
Det är alltså, så om du tänker att du förlänger fasaden upp. Om man takkupa, då ska det finnas en tak.
Ah, just det. Men
ja, absolut. Jag visste inte heller vad det var. Så det är lite kul att få utbilda.
Men det är snyggt och roligt.
Det är snyggt och roligt. Ja. Mm, och då passade jag på, så drog jag in ett FTX-system i huset. Och,
sökte du bygglov för dig?
Ja.
Det gjorde inte jag när jag byggde senast.
Nej, men det var en tavla i varje fall. Allt jag inkluderade, det fick jag lära mig sen också. Ja. Men, och då drog jag också in, byggde en öppen spis.
Mm. Det är skitkänsligt nu, vet jag.
Nu är det nog det, men det här var några år sedan. Men i alla fall, och då minns jag, jag hade skickat in det här bygglådet lite snabbt. Mm. För jag skulle naturligtvis exkluderat allting utom det som var byggblåspliktigt.
Just det, absolut.
För att när jag tog med då någonting extra här, då uppstod ju en ny harang med regler.
Ja.
Men i alla fall, och så hade jag kontrollansvarig såklart, och det besiktades längs vägen och det hela och det tredje. Och då var det ju en sån här liten intressant observation. För när vi hade byggt den här öppna spisen, och det var inte jag, utan det var ju liksom, och då i alla fall, så för slutbesiktningen, då krävdes det ju ett fejarintyg eller vad det heter. Så då ringde man den här fejarmästaren, och så kom ju han dit och kollade och så. Det här är ju perfekt, men ni behöver sätta in en inspektionslucka här. Så gör
det. Observera att fejarmästaren, det är något annat än ventilationskonsulten.
Ah, ja.
För han är specialist på det där. Liksom.
Ja. Degen ska in.
Det är därför det blir så 15 olika.
Alltså. Ja, men det blev ett gäng olika. Men i alla fall. Och då sa han, här måste vara en inspektionslucka. Mm. Jag fixar det. Och så skickar en bild på mig på det sen. Så får han det. Och sen hade jag skickat in då det där. Och så, eller skickat till honom, till den här fejamästaren här. Mm. För där du byggt den inspektionsluckan. Och du tog ju foton och så här visade. Här är den här. Och, så här. Och då sa han, jättebra. Och så skickar vi in det där. Kontrollansvarig godkänd och skickar in till kommunen.
Mm.
Och då sa jag kommunen så här, ja men fejarmästaren, han har inte varit där godkänt efter. Så här, nej men du ser ju, för jag skickar med mejlkorrespondensen. Och så här, ja men han måste ju åka dit och kolla. Så då kontaktade jag fejarmästaren och sa, du måste åka ut och kolla. Då sa han så här, aldrig.
Nej. Kan du ljuga, och, kan du snälla ljuga för
nej.
Kommunen?
Han sa, det finns ingenting att kolla på. Nej. Vad ska jag åka ut och göra? Jag har tid med den där skiten.
Nej.
Och då är det ju så att fejarmästaren blir ju tilldelade på kommunal, alltså strykade bara rita. Så då var jag tvungen att gå tillbaka till den här kommunala tjänsten. Fejamästaren här, han vill inte komma. För han har redan godkänt det här.
Ja.
Och då säger han så här, men det måste han ju göra. Så jag säger, fast han har ju sagt att det är okej.
Okay. Ja.
Och så blir det en sån här rundgång. Och så säger han så här, och då svarar den här kommunala tjänsten så här, okej okay då för den här gången. Ja. Som att det var liksom en lyft. Alltså, men på något sätt, då blir det ju som att om de här, vad nu är skorstensmästare, fejamästare.
Ja.
Om den som har, det är väl till och med gesällbrev på det där. Så att mesta brev.
Mm.
Och då om den liksom ändå, om den är liksom går i god för, och sen så godkänner inte kommunens lekman, men det, han är ju inte expert på brand. Utan, och då blir det så här, det är Kafka liksom. Och det är så jävligt. Och då känner man så här, vem fan orkar lägga tid
för det? Är det ju så att de här K, som jag felet kallar in, det är ju konstruktion. Det är de som styr konstruktionen. Och K är kontrollansvarig.
Jag hade en kontroll, eller en sån en konstruktör också.
Eftersom du precis sånt ingrepp har. Och det är väl, det är bra. Och flera av dem där är ju sådana man hade valt att anlita när man bygger någonting.
Kanske det med måste. Alltså konstruktörer är bra.
Ja, absolut. Och många av dem där är jättebra. Problemet är när du inte kan vända dig till dem som en kund som vill ha någonting, och de har ju såklart en yrkesheder och så, som säger, men jag kommer inte göra någonting som ramlar ihop, säger konstruktören. Och fejarmästaren kommer säga, jag kommer inte acceptera någonting som gör att det ryker in och att det börjar brinna och sådana saker. Bra. Men det är en himla skillnad på det och att de liksom bara sitter och måste göra cover as shit och skotta in till byråkraterna. Liksom. Och där de är begränsade, de får inte ens lösa saker på ett bra sätt. Därför att det finns begränsningar i vad de får göra.
Jag tänker att försäkringsbolaget borde vara en bra motpart.
Eller hur? Det vore en lämplig.
För att det, utan de vill inte vilja försäkra ett hus som inte
precis.
Sotan har varit att kolla på, tänker jag.
Och sen finns det de här riskerna, de är ju inte närmast lika stora när det är försäkringsbolag som gör det som när det är en stat eller en kommun eller ett landsting eller en byråkrati, en politisk instans. Men det finns lite problem där också. Jag vet inte om ni har väl kanske noterat glas, bilglasbusinessen, hur den funkar.
Ja, vad tänker du?
Jo, men det är...
Jo, jag är väl insatt i den. Men ja, vad tänkte du speciellt?
Nej, men därför att det är inte automatiskt så att, att försäkringsbolagen till varje pris vill hålla ner kostnaden för glasskador. För de har ju en intäktssida också. Om de kan göra troligt för sina kunder att man har bättre service och en schysstare hantering av glasskador och så här. Så där finns det en liten symbios i oligopolet mellan försäkringsoligopolet och glasmästaroligopolet, att liksom låta det här bli dyrare. Även veterinär, en annan sån här veterinärtjänster, en liknande sån sak. Så att det blir inte automatiskt bra bara för att staten eller kommunen håller sig borta. Men the fuck up blir åtminstone hanterlig och möjlig att brotta ner när den inte är institutionaliserad genom lag, BBR, alltså ja. Så att det blir så här, man ska inte säga att det blir bra bara att staten håller sig borta, men det blir liksom, det blir inte så här, det finns en chans att det inte blir lika kass.
Ja, för det är ofta väl så att när byråkraterna kommer in så blir det också värre. Ja. Det kanske är som du säger, det blir inte strålande. Men alla de här som ska liksom ha, som jag pratade om förut, degen ska in. Det är ju lite där man känner att det landar ändå. Ja. Alltså att, som du säger, man anställer nya personer och alla har sitt ansvar. Och jag har den här grejen och jag har den här grejen. Och, så här, och jag vill ha min lön och jag måste ju också hela tiden bevisa för liksom mina kollegor eller min chef, min förvaltning, i min kommun. Och allt det, att jag är jätteviktig. Alltså, om inte jag var här och satte kryss i de här rutorna, då skulle ju liksom hela jävla Järfälla bara rasa ihop.
Och är man fyra eller fem personer på bygglovshandläggare på den avdelningen, då finns det ändå ett begränsat antal interna möten man kan ha, ett begränsat antal kurser, konferenser och sådär. Problemet är ju att när man blir 16 eller 20 istället, då...
Det kommer öka exponentiellt.
Ja, då bara brakar det lös.
Du måste ha samarbetsmöten och det teamet med det teamet.
Och den stora grejen är när du säger att men här är nu så stor så vi behöver vår egen HR-resurs.
Exakt.
Och våra egna kommunikatörer.
Jag tänkte precis det. Sen kommer kommunikatörer och så behöver de en ny hemsida, ett nytt intranät.
Liksom. Men jag trodde ju att jag var frustrerad och irriterad när jag... Det var ju 00-tal och 10-tal huvudsakligen som jag ägnade mig åt att bygga bostäder i Mälardalen. Eller jag byggde inte den här bostaden, men se till att de blev byggda då, liksom. Lånade pengar och höll på. Och sen dess har jag ju fått insyn i några branscher till. Framförallt jordbruk och transport. Och det jag konstaterar, enda skälet till att jag var relativt happy med regleringssituationen i jordbruk och transport var att jag inte kände till den. Mm. När man tittar in i de branschen, det är också helt fucked up. Liksom. Mm.
Ja, men så med flygfoton som man ska ta liksom på jordbrukarens åkrar för att se att de inte att de har odlat fel sak på fel dag eller inte beskurit eller inte fan vad, jag vet inte vad det heter allting. Men,
för att de ska få de här bidragen och så bara, och det kan jag ju tycka att absolut, ska någon få bidrag ska de tusan ha koll på vad de har gjort. Men var det inte problemet att vi satte dem i en situation där de enda sättet för dem att överleva är att få bidrag?
Ja.
Vi ska liksom beskatta diesel tills det liksom blir näsblod. Nu har ju det, ska man säga, diesel börjar ju bli, alltså bränsleskatterna är ju för en gångs skull har de varit på väg åt rätt håll. Mm. Men under många år så var det ju fullkomligt vettlöst. Och det är ju fortfarande så att de flesta, jag vet inte, jag läste en intressant artikel om tidningen Näringsliv, tror jag, som kanske, jag vet inte om ni såg här om veckan, en enbåtsredare, ett rederi med en båt.
Den läste jag.
Som åkte i Bohuslän och de åkte över kommungränser och in på norskt vatten och så här på kryssningar. Ja. De hade utskänkningstillstånd eftersom de var i fyra olika kommuner, så började de hantera tre svenska kommuner och en norsk kommun utskänkningstillstånd. Alltså, jag ägnar nästan 100% av min tid åt byråkrati. Det går inte. Och så är han arbetsgivare.
Han kan inte skänka ut så mycket alkohol då. Han är inte rädd. Men det var många sosseblanketter han fick fylla
i. Han sa så här, jag vill pyssla om båten och se till så att den är sjövärdig och sådär. Men om jag ska liksom rapportera det till två olika länders sjöfartsmyndigheter. Jag gör nästan ingenting annat. Och det slutar ju, det är därför som regleringar är så lömska. För skatt kan vi se, det kan till och med en ganska sopig journalist, om de bara inte är så sopiga som de är ointresserade av höga skatter, utan de, det går ju att se, det är pengar, medan regleringar, de konsekvenserna, där de som faktiskt skapar någonting av värde för andra människor, hela tiden måste spela boxplay mot, de är hela tiden numerärt underläge mot byråkraterna liksom.
Så egentligen så ger du Donald Trump rätt här nu? Är det det du säger?
Alltså att kicka byråkrater, absolut.
Nej, men han pratar ju om att ja, men det är ju inte bara tullarna som är ett handelshinder, utan det är också alla regleringar.
Ja, fast regleringarna kan ju bara vara ett handelshinder i den utsträckning.
Mål, som de den bara läggs mot, ja, amerikanska
varor. Precis, de absolut. Inte drabbar alla lika. Den svenska byråkratin drabbar ju snarare svenska företag mycket mer.
Det drabbar hårdast internt. Så möjligen,
om man ska sitta och hålla på med den här larviga övningen som Trump gör, så han begriper inte ens på tullar. Men om man nu ska göra den tramsiga uträkningen, då måste man ju faktiskt ta att i ena vågskålen lägga den typen av regleringar och företagsplågeri som Sverige utsätter sitt.
Absolut, men det han menar där, och jag vill inte, jag tycker också att den här karen har liksom tappat det, verkligen, eller om han någonsin hade det, förmodligen inte, men det spelar ingen roll. Men det jag menade var att han menar ju då att anledningen till att det finns ett handelsunderskott, inte liksom, för att det är ju så att om vi har regleringar så påverkar det alla, men anledningen till att det finns ett handelsunderskott mellan då EU och USA är bland annat detta.
Ja.
Alltså att vi importerar inte lika mycket som vi exporterar till exempel.
Det är ju sant när det gäller vissa grödor. Det finns ju länder i Europa som...
Ja, men det är ju sant också när det gäller vissa produkter förstås. Alltså, då är det väl... Ja,
men i GMO-frågan så har ju vi i Europa en del konstigheter för oss liksom.
Ja, men vi har två fel gör ju inte ett rätt. Alltså, sen, USA bara, har fel och EU har fel.
Vi ska bara ha naturliga produkter. Man bara, okej, har du sett vad en naturlig majskolv är? Har du sett vad ett naturligt äpple är?
Det är ju ingen som vet längre hur en naturlig banan ser ut.
Alltså, nej, för de,
men skitsamma. Ja.
Det som förekom en gång i naturen, innan vi började manipulera frukter och grödor, ingen människa skulle ens känna igen det som en majskolv eller ett äpple. There's no such thing.
Men jag tänkte, det är intressant, du säger, för du är helt rätt, regleringsgiven, jag tycker det är spännande. Mm. För då så... för att ta upp det till något viktigt istället för din asfaltbit som du har hemma.
Ja, precis. Det är inte hemma, det var på klubben.
Fast du bor ju där.
Anyhow.
Ja, nej, men och då så det är lite spännande nu. Försvarsmakten gick ut och muttrade någonting här om risker för Sverige för att vi har tillgång till sällsynta jordartsmetaller. EU har ju deklarerat att här är ju ett europeiskt intresse där vi bör göra snabbspår för brytning av jordartsmetaller, och då har man kommit fram till att man ska förkorta handläggningstiderna till 2 år istället för då det mer sedvanliga 10 år som är mer normala för att upprätta ett gruvbrytningstillstånd, så 10 år då. Jag kan 2 år tycker jag låter långt, 10 år låter som abnormt. Alltså det låter och då tänker jag så här. Jag funderar ju alltid på vad som händer i de här tillståndsprocesserna. För jag tänker så här, om du, vi säger då att Linda springer upp i de här, uppe i Norrland, för det är ofta där det finns lite berg kanske. Och så går du där och så knackar du på en sten och så säger så här, oj, här verkar det finnas guld.
Sällsynt
guld.
Sällsynt jordartsmetall.
Rhodesium eller något, något spännande. Rhodium heter det förut. Rhodesium är någonting helt...
Det är något annat.
Om du hittar det där uppe då... Så det är spännande. Apropå lite
speaking of which.
Då tänker jag så här, okej, men då gör man väl någon geologisk undersökning, och det kanske tar några månader antar jag, om man ska göra någon så här 3D-modellering och hej och hå. Och så skickar man in det där, och då tänker jag så här, efter man har gjort den där geologiska undersökningen eller vad det är, och så gör man någon miljökonsekvensbeskrivning, man säger så här, ja, men när vi borrar upp här och slänger ut här, då kan det rinna ut lite vatten och så kommer det den här älven och så där. Och då tänker jag så här, vad de här nästa 9 åren alltså de här nästa 9 åren, vad är det som alltså jobbar någon då heltid varje
dag? Nej, jag tror att saker hamnar i köer och högar.
Och hur många timmar ligger någonting, alltså hur många dagar är väntdagar?
Mm.
För det där, och det tycker jag är liksom, det blir sånt handikapp. Varför ska det ligga på, och dessutom som misstänker att man får ju betala för den här miljöprövningen. Mm. Jag tror inte att det är så att det är gratis, utan man betalar.
Men det är också så här, man måste, om man har jobbat med finansiering av projekt, så vet man också att det är väldigt stor skillnad på kostnader som i tiden ligger närmare när projektet går i mål. när det finns intäkter. Eller för den delen som man kan besluta om att dra på sig först när man har en business. De kostnaderna är en helt annan sak. En kostnad som du måste ta på dig för att överhuvudtaget få chansen att utforska
som
om
du
det går.
Som du har, även om det i slutändan inte ens blir någon business överhuvudtaget.
Precis. Att markundersökningarna, hållningen och bygglovet till exempel i ett byggprojekt är en sån sak. Och när det gäller gruvor och sånt finns det hela den här miljökonsekvenskjolopsan är också. Det är de dyraste pengarna. Du kan aldrig någonsin låna till sådana saker. Du måste alltid använda eget kapital. Så det är högoktanigt riskkapital som är jättedyrt. Så det måste man också ha klart för sig. Och sen är det ju så när det gäller gruvor så ska de ju spotta ur sig metaller eller ämnen som går att använda. Och huruvida det är värt det, det beror ju på världsmarknadspriset. Så ju längre, ju längre den här processen blir, desto svårare är det att veta när man ska lägga pengarna här. Om det man du kan veta exakt men tillräckligt bra hur mycket tekniskt du rent får ut. Hur många kilo av det och det, eller hur många ton av detta och detta och detta. Mm. Men du har ingen aning om vad rådium eller guld eller litium är värt 16 år från nu eller 8 år från nu. Liksom.
Nej, det tar ju en stund att sätta igång gruvverksamheten sen. Det går inte knut snutt
och, i den mån det finns derivat på detta så har de ju kortare löptider än den tiden. Så kan man få ner den här tiden som du säger till sådana tidshorisonter att det finns om man säger, finansiella instrument, alltså derivat.
Alltså det, med, på enkel svenska, det är möjligt att räkna.
Ja, eller inte bara räkna. Det är någon som är beredd att betala idag. Köpa, alltså försäkra. Man kan göra en transaktion där den som ska ta på sig det här kan komma överens med någon att om 2 år levererar jag detta och detta. Då är 2 år är hanterligt. Det är en tidshorisont som de finansiella marknaderna och de här derivaten kan hantera. 16 år är det inte, 8 år är det inte. Liksom.
Och det här spelar ju också som alltid, i de här frågorna spelar det alltid väldigt mycket roll det politiska också. Mm. För att om du har väldigt lång tid så kan det hända väldigt, väldigt mycket politiskt.
Ja.
Det är ju en av de sakerna som gör att det inte går att räkna på kärnkraft till exempel.
Ja.
Därför att, och det är exakt samma sak skulle jag säga med gruvnäringen eller det är någon betong eller någonting annat som ska sättas upp. Att alla de förutsättningarna som finns idag, inte ens de reglerna eller kraven eller någonting sånt, inte ens det kan du räkna på för att om 3 år så är det val igen eller för all del 2 år är det val igen. Så har du en ny majoritet som ska bestänga något helt annat och kanske välta schack. De har kastat bort schackplanen och lägger fram liksom monopol istället.
Jag har fått det goda rådet från en vänligt sinnad byråkrat att när jag sa, det här borde vi kanske ha ett 3-årigt känsligt konst, borde inte ha det här på 10 år och sånt där, det här avtalet den här uppräkningen. Nej, det vill du för allt i världen inte ha. Allting som har så länge tid, det ska upp 2 nivåer i hierarkin. Och där finns det miljöpartister, så det vill du inte.
Passa
dig. Så håll det här på 3 år, för då kan vi hantera det här, vi som inte vill slunna benen för det. Liksom.
Och du har ju också miljöpartister hela vägen här, för det som händer då, det var 10 år pratar vi om, de här det tar 2. Vi vill få ner det till 2 år. Ja, men det som händer under alla de här åren, det är ju att det är någon tjomme där som är sur för att han har en sommarstuga som ligger intill. Så det är en annan tjomme som blir sur där för att de har någon vattenledning som någon går förbi något får, som känner en groda som har liksom där och där och där. Och sen har du någon annan som bor här och någon vill det och någon har en förskola och jada. Men de personerna är ju sakägare i det här fallet. Och vem som helst vem som helst som bor i närhet, alltså 10 mils avstånd har rätt att liksom lämna in då liksom, inte vet jag. Det,
speciellt om de har en ren.
Ja. Alltså vägen.
Det är inte så tajt sakägarskapet.
Alltså i Sverige är det väldigt, väldigt öppet. Ja. Och då ska ju de överklaga den här processen. Ja. Och överklaga. Och då hamnar du ju rätten.
Stockholm tillhör alla som de säger, de som överklagar byggen.
Och hur många, då har du alla de här instanserna liksom förvaltningsrätten och det är kammare och det är högsta förvaltnings... Alltså de flesta av de här fallen hamnar ju liksom i juridiska instanser i flera omgångar. Ja. För fan, det tar tid.
Med det sagt så är det ett berättigat intresse att inte naturen blir nedgrisad liksom. Men jag tror inte vi har rätt sätt att göra det.
Ja, men det är väl klart att det måste kunna finnas sakägare i någon mening. Alltså det är självklart så att om de ska liksom dra en motorväg ovanpå mitt hus. Jag förstår att det kanske är rimligt att jag får säga ifrån liksom så. Men vi har inte hittat...
Det är som i Liftans guide till galaxen när han kommer och han frågar, men vadå, ska ni utplåna jorden? Ja, planerna för den intergalaktiska superautostradan har varit utställda på kommunkontoret i Andromeda galaxen 373 i hundratals år till Ferrohammar.
Jag är ledsen, vi kommer
klockan
avsluta.
Drar iväg här.
Jag vill bara säga, jag bara funderar, en fråga här som jag tycker är angelägen, det är ju om den här liksom, tioårsprocessandet.
Om det gäller OnlyFans?
Ja, mina fötter. För att de kommer ju åldras. Så jag tänker om det går, om någon kanske kan, om man kan få ett snabbspår. För jag tänker om 2 år ungefär, då hinner jag samla på en bildbank med relevans. Och det är jag inte säker på att den här fetischen håller i sig.
Jag tror att det skulle verkligen gå att skapa derivat på dina fötter.
Ja,
ja, alltså, det här kan vi räkna på. Det är verkligen inga bekymmer.
Hävstångsderivat.
Fruktansvärt. Mm. Ja, men, och om man vill då swisha till Fredriks fötter.
Ja, det, jag får återkomma kring det här projektet.
onlyfans.com/.
Nej, jag är inte där. Jag håller på att botanisera. Men man kanske kan lägga några förbeställningar inom de här lagarna.
Jag tänker att vi borde skynda dig.
Jag tror det här förtjänar sin egen vertikal. Du var inne på det, only feet istället.
Only feet, ja. Och så lägger du den i något så här märkligt domän i liksom bortersta Korpolumbo. Så är det
ja, jag tänker jag är någonstans Nya Zeeland, för det är väl där hobbitarna kommer ifrån, tänker jag.
Just det. Ja, just. Men där borde du också ha stor konkurrens, eller?
Det är inte säkert.
Men är det med fötter, ska inte de vara renrakare?
Det paus.
Slätrakare.
Jag tror att det finns både de som föredrar rakat och orakat.
Ja. Ja, men det är väl också så här, det är också att Fredrik, du riskerar att få hårväxt på handflatorna också, är det inte så? När du engagerar i sådana här saker.
Men det var ju du som sov i hobbitsängen.
Nej, men det var ju så sa man ju förr i tiden att om man inte hade händerna på täcket utan tallade på sig själv, då fick man, då växte det hår på handflatorna.
Det här känner inte jag igen. Ja. Nej, det får avsluta med det.
Varför kniper du så med händerna? Det ser ut, jag tycker ja, titta! Därmed.
Jag ser det.
Fredrik, händerna på täcket.
Det hade vi kunnat räkna ut.
Tack för idag.
Tack för idag.